Du lyssnar på Det elfte budet av Mats Svensson. Uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Denna bok tillägnas de vanliga människor som riskerar allt för det större syftet att försvara sin och andras frihet och sitt land. Stay behind, partisaner, motståndsrörelse eller gerilla. Kärt barn har många namn. Prolog. Gullmarn, Bohuslän, morgonen den 25 oktober. De båda dykarna bröt den iskalla vattenytan ett par hundra meter från byggarbetsplatsen. Tog sig snabbt upp på den lilla klippavsatsen i kanten av fjorden. De hade långsamt och försiktigt nästlat sig in i området. Att ta sig in så här nära inpå den svenska basen hade tagit timmar. Uppdraget var väl förberett och planerat sedan flera veckor tillbaka. Nu var det ont om tid. De skred genast till verket med sitt uppdrag. De båda männen bar ljuddämpade ryska automatkarbiner av allra senaste modell. Den ene tog fram en vattentät digitalkamera. Den andra la ifrån sig sin automatkarbin på klipphällen framför sig. Sen tog han fram ett vattentätt paket med sprängdeg och placerade det intill automatkarbinen. De svarta kyrilliska bokstäverna mot den bruna plasten signalerade tydligt var sprängämnet kom ifrån. Från den plats där de nu befann sig kunde de se in i den stora varvsdockan där en av de svenska ubåtarna låg sedan flera månader tillbaka. Till skillnad från med en satellit kunde dykarna ta riktigt bra bilder på det som svenskarna höll på med där inne. Satelliter såg området snett uppifrån, men från klippavsatsen vid fjordens kant kunde man se rakt in i basens ubåtsdocka. De båda spionerna fotograferade varenda detalj de kunde få med på bild under de två minuter de befann sig ovanför ytan. Egentligen hade de velat komma ännu närmare målet, men svenskarnas bevakning av området var alldeles för alert. Nu hade de bråttom, för de visste att larmet troligen redan hade gått och att de inom kort skulle bli jagade. Det visade sig stämma väl, för plötsligt bröts lugnet i fjorden av motorljud. Två av svenskarnas snabba små bevakningsbåtar var på väg rakt mot dem. Båtarna var försedda med stora strålkastare för att lysa upp framför sig på natten. Lavetter med tunga kulsprutor var monterade på båtarna och kulsprutorna var bemannade. Troligen var vapnen dessutom skarpladdade, med tanke på vad svenskarna höll på med i ubåtsdockan. Sekunden senare ekade en kort skottsalva från den ena båten över fjorden och bekräftade den misstanken. Kulorna tog i bergväggen högt över huvudet på de båda männen och åstadkom höga rikoschettljud. Mannen som lagt ifrån sig sitt vapen och sprängmedlet dök omedelbart ner i vattnet. Men den andra hade sitt vapen framme och sköt tillbaka. Det ljuddämpade vapnet var alldeles tyst, men däremot skulle fienden antagligen se mynningsflamman och den röjde skyttens exakta position. Hans eld gick också högt, en bra bit över båten som han skjutit mot. Omedelbart efter att han avlossat sitt vapen kastade han sig i vattnet. Bevakningsbåtarnas strålkastare fokuserade på klippavsatsen. Och kulsprutorna sköt var sin kort skur mot platsen där dykarna befunnit sig, bara sekunder tidigare. Männen dök ner till 5 meters djup, där dykfordonet var förtöjt. De dök med ett slutet dyksystem så att de inte skulle lämna några luftbubblor efter sig. Och fordonet var av en mycket snabb typ som kunde göra drygt 50 knop. De hade smugit sig in i fjorden med hjälp av det, men skulle nu behöva utnyttja dess topphastighet för att komma undan förföljarna. Dykarna kämpade med förtöjningarna, men tampen de gjort fast i klipporna ville inte ge med sig. De hörde hur bevakningsbåtarna kom närmare.